Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Podplay. Live från Studio 1, du lyssnar på The Daily Messiah. Ditt nyhetsflöde med mig, Messiah Hallberg.
Clara Doctorow.
John Wilander Lambrell.
Jag vet inte om ni såg det igår. Time utsåg sin Man of the Year, Person of the Year.
Ja, var det...
Hade du hoppats på?
nej, men det var ju Volodymyr Zelensky.
Precis.
Kanske inte så oväntat.
Nej.
Det var ju härligt, härligt, men det var väl kul.
Ja
det trodde man inte för ett år sedan.
Nej.
Nej, då var han ju snarare, då var det ju collusion, prat med Trump och sådär. Så att han har ju verkligen haft ett år, kanske ett jobbigt år såklart, men det var bra för hans varumärke om man säger så, om han vill göra någonting annat.
Ja, han kommer kunna ta mycket gage för på sin föreläsningsturné när det här är över.
Och boken, memoaren.
Det är ju intressant, för vi har ju ganska mycket, jag och Volodymyr har ju ganska mycket gemensamt.
Som?
Han är komiker, jag är komiker.
Ja, det var han ju.
Han har haft, jag har varit med i Let's Dance, han har varit med i Let's Dance.
Jaha.
Han har haft ett eget tv-program. Jag har haft ett tv-program. Han är en förebild för miljoner och har varit en inspiration för jättemånga. Och jag var med i Let's Dance, så är det. Så det är ganska
spök. Vad heter Let's Dance i Ukraina?
Vad säger du?
Vad heter Let's Dance i Ukraina?
Marsk.
Marsk. Kort och koncist.
Torsdag morgon, vaknade igår, jag tog en liten vila, fick jag de chockerande nyheterna. Det var du som skickade dem till mig, John, att ja, han som jag röstade på personkryssade in då Martin Melin för Liberalerna.
Men du gjorde det, eller?
Ja, men jag sa ju det, han var ju då den absolut bästa på att hålla ordning på sitt eget material, där pratade jag då under valet. Han äger ju varenda klipp han någonsin varit med i tv, och det är ju väldigt svårt med upphovsrätter idag.
Ja.
Han har en enorm bank av sina egna klipp, och därför jag röstade på honom då. Han blev inte inkryssad, han sa att han inte ville vara med, han satsade egentligen på framförallt om 4 år, så det var skönt, tyckte han, att han inte blev röstad. Sen lyckades han då någon liberal trolla bort sig, då var han väl näst på tur då på listan, det är så det funkar.
Jaha.
Så då kom han in ändå i riksdagen och det verkar gå bra, för nu blir han ju då utsedd till Liberalernas talesperson i utrikesfrågor.
Det här är ju så märkligt.
Ja,
han kan jättemycket om de filippinska öarna då, eller? Så är det det han ska fokusera på?
Malaysiska öarna.
Malaysiska,
ja, just det, precis. Han kan enormt mycket om det malaysiska öriket.
Men min farmor som var folkpartist i livet, hon vände sig i graven nu ändå. Hon levde ju fortfarande när Robinson gick.
Jaha,
hon gillade barnen. Kent Larsen.
Team Kent Larsen.
Minns ni vad han hade med sig för personlig sak?
En yxa.
Ja, en yxa.
Finns det något med Robinson du inte minns?
Ja,
man skulle kunna fråga dig vad som helst.
Nej, men de första åren har ju inte satt avtryck såklart.
Vad var den vanligaste maträtten?
Ja, men det var väl palmhjärta.
Just det.
Och just när man har kommit över då chocken och man tagit avstånd nog av Qatar-VM, fotbolls-VM, så nåddes man då nyheten att nu ska då pingis-VM 2025 gå i Qatar. Jag vet inte riktigt hur många sådana här, det är ju jättejobbigt. Då måste ju alla då pingiskilla gå ut och ta avstånd och väga titta. Det är jobbigt nog. Jobbigt nog att vara pingis-fan, tänker jag. Och man måste börja ta avstånd från de här grejerna som nästan ingen bryr sig om, är ju intressant.
Ja, har Sverige någon pingis-spelare nu?
Ja, de har ju han nu, Truls.
Just det, men han är ju skitduktig.
Ja, han är duktig.
Mm. Verkligen, okay. Bra namn också.
Mm. Ja, får se vad han säger då om Qatar, om han bojkottar.
Ja. Filmen Avatar premiärvisades för några journalister, eller Avatar 2 då, det var några som filmjournalister, typ en Gunnar Relin typ, fick se dem första gången. Och jag vet inte, det finns ingenting, ja, de tyckte väl det var okej, det finns ingen film som jag är mindre intresserad av än Avatar 2.
Nej, men jag håller faktiskt med dig där.
Otroligt ointressant.
Men första filmen var väl också ganska ointressant.
Otroligt ointressant. Jag kommer ihåg att jag såg dem på premiären för att den var så uppbyggd. Men det var ju...
Men vet du som är intressant? Hur är det med Gunnar Relin?
Ja.
Det var länge sedan vi pratade med honom.
Ja.
Vi måste ju hinna med det innan jul.
Precis, och om man har sett Avatar 2.
Ja, men det har han säkert.
Det måste jag.
Undrar vad han tycker om den, om man var förkyld på premiären.
Gunnar Relin.
Känner till Mattias Gerdin då? Det har ingen koppling till Relin. Han jobbar då i Bromölla på det lokala partiet Alternativet. Jag vet inte vad det är ett alternativ till, men jag antar resterande partier.
Mm.
Bromölla etablissemanget.
Ja, precis. De politiskt korrekta jävlarna i Bromölla. De som håller nere folks vanliga åsikter, eller vanligt folks åsikter. Bra namn på ett lokalt parti, Alternativet.
Ja.
Du menar att de får röster alltså bara på folk som tänker, ja, bra, allt förutom det vi har.
Jag tror att många går runt och är missnöjda med politiker och sen säger man, varför finns det inte ett alternativ? Nu visar sig att just det här alternativet ändå var ett ganska dåligt alternativ, för att Mattias Gerdin då, han var även lärare, han fått sparken då för massa olika sexuella trakasserier under många år. Så han var ju, det var ju, nej men det var, nej men det var ju, det var ju hemskt såklart. Han var också så här låg och mellanstadielärare, så det ska man ju försöka.
Nej,
jag tror inte han var, nej jag tror inte det var pedofilt alternativ. Men till slut fick han då även sparken då från partiet Alternativet. Mattias har beslutat att idag ta time out och han vill att vi i partiet ska få diskutera om han förbrukat vårt förtroende, säger Stig Gardin, gruppledare för Alternativet. Och även pappa till Mattias.
Åh nej.
Ajajaj.
Det är inte Stig. Det är lite då alltså Joe Biden, Hunter Biden relation.
Ja, men om då att...
en son som är ett litet fuck up då.
Jo, skillnaden är ju då att, att Joe Biden inte försökt här, sätta liksom Hunter Biden i kabinettet.
Fan då, då ja. Blir ju etablissemanget rules on. Mm. I Bromölla då.
Ja,
eller vad är alternativ två?
Nej, det är väl de andra vanliga partierna. Okay. Men det som är lite intressant då med det här, det är att då journalister har nu kunnat begära ut anmälningarna mot Mattias Gardin. Mm. Och då under offentlighetsprincipen kan man nu, om man vill, om man är intresserad, det vet jag inte varför man ska vara intresserad.
Jag
man...
kollar upp folks domar.
Ja, eller... ja om, du då om du då begär ut allting som finns i den här, då kommer du då få ut 4 olika dickpics på Mattias Gardin.
Nej!
Ja.
Som man har skickat då till elever.
Nej, eller då blir det för mörkt. Det är vuxna kvinnor han har
trakasserat. Det tror jag absolut. Eller vi vet inte vad som är sant i det här, men det är bara... Det är ju en ny grej, tror jag, att man kan få ut dickpics via rätten.
Men det är ju precis det som Hunter Biden, det finns, Hunter Biden har ju också dickpics. Det här är ju som hans laptop, alltså Mattias Gardins laptop.
Ja, ja. Fast den kom ju fram när han lämnade in den till någon sån datareparatör. Det här är ju då alltså, tingsrätten i Bromölla som så här måste gå in och mejla ut och zip-filer med dickpics.
Ja, spännande.
Ja, det var ett dåligt alternativ. Ett annat dåligt alternativ är väl Runar Sørgaard. Generellt sett känns han ju som tvivelaktig. Han sitter ju då inne nu för olika skattebrott. Mm. Han uttalar sig här i Aftonbladet vad det berodde på att han dömdes. Han hade ju då en egen teori. Han säger då, han är ingen konspirationskille, men han har väldigt svårt att utesluta att det här är ett beställningsjobb från Sveavägen 68, alltså Socialdemokraternas
va?
Högkvarter.
Alltså sossarna som
har... Sossarna har satt Carolas ex-man
i finkan. Nu är han ju galen.
Ja, det är han inte, för att han har ju då frågan om varför, Aftonbladet frågar varför skulle sossarna vilja ha in dig i finkan? Då skriver han: jag har i 4 år gått i strupen på sossarna. Jag har varit stentuff bland annat mot Morgan Johansson. Mina politiska artiklar på Facebook har nått mellan 200 000 och 800 000 läsare, och jag vet att de får genomslag. En av artiklarna har fått över 11 000 kommentarer. Jag vet att Sveavägen 68 har haft mig på radarn i flera år.
Nej, han är galen.
Men då, det finns ju ändå fler, alltså, de borde ju satt in Ulf Kristersson eller någon då i fängelse, om de hade den makten, Socialdemokraterna. Det är konstigt att gå på just Runar. Alltså det måste ju finnas mäktigare oppositionspolitiker innan än Runar,
ja.
Som man kan fängsla.
Ja, det säger ju någonting om hur han ser på sig själv också.
Verkligen.
Att sossarnas enemy number one är då Carolas ex-man. Vi pratade om det här förut, jag hade mina aningar om var det var på väg. Igår kom då listan och ja, jag var inte förvånad alls. Messias minut. Pratade såklart om Musikhjälpen. Igår kom listan över de som ska gästa den här jävla buren då i Göteborg i år. En vecka har de försökt fylla. Och det är också intressant, för det är så många timmar underhållning de ska fylla. Alltså det är inte som ett 2-timmarsprogram att man ska kanske fylla det med, att man måste välja ut 12 personer, utan det är ju, man märker ju ganska snabbt på den här listan att det är ganska snabbt som att de tänker, fan, vem ska vi stoppa in nu då? Alltså,
ja,
så.
Verkligen.
Men återigen så har de inte då ringt mig. Och det är väl fint, jag ska verkligen inte få det att handla om mig. Det handlar ju då om barn som, de samlar in pengar då för barn som ska ha en tryggare barndom på flykt från krig. Alltså det är de som är de vi ska...
Men du glömmer barnen.
Nej, det är verkligen. Prio är ju barnen. Mm. Men jag tittar ändå på de här namnen då som de har samlat ihop. Och det är ju lite lustigt kan man tycka då att någon på Sveriges Radio uppenbarligen hatar mig så mycket att de aldrig ens har hört av sig. Och det
men inte
ju...
en enda gång alltså.
Inte en enda
gång. Otroligt.
Ja, det är faktiskt otroligt. Det är
ju... Jag har ju fått frågan 2-3 gånger.
Ja, men alla har fått frågan. Det, i år har de toppat bland annat med hela BK Häcken. Det är ingen som vill ha dem i studion.
Hela BK.
Vadå, de vann väl allsvenskan?
Jo, men vad fan, BK Häcken, säger en spelare. Det är ju någon stolpskott.
Mr Häcken.
Ja. De har även Fredrik Wikingssons naprapat. Naprapat Jonas är på plats.
Jaha.
Han har väl fler kunder.
Vad sa du?
Naprapat Jonas har väl ändå fler kunder.
Ja, jag tror det är han som har...
Han är känd som det.
Ja, jag tror det. Även den här killen kommer dyka upp.
John Andreas här, gentleman's coach.
Nej, men vad fan är det som...
Men är det Göteborg? Är det Göteborg?
Ja.
Ja, men det kanske är att de bara bjuder in göteborgare. Alltså det är ändå Häcken och den här gentleman's coach i Göteborg.
Nej, det är en massa sopiga komiker från Stockholm också som har bjudit in.
Vilka då?
Vad säger du?
Vilka då?
Nej, jag ska inte säga några namn, men en som borde ha rykt. Han röker inte MeToo, men han borde ha rykt för länge sedan. Ja, så, han är där i alla fall. Det är kul att Sveriges Radio står bakom den världen. Men det handlar om barnen, ska jag vara tydlig med. Det handlar om barn på flykt från krig. Men det har ju gått så långt nu att jag tror att till och med nästa år då, när de antagligen kommer ringa eftersom, till slut så måste de få slut på folk, tänker jag. Det kan inte gå och stoppa in massa okända, talanglösa människor i de här burarna hur länge som helst. Till slut måste ju samtalet komma. Och då har det gått så långt att jag kommer nu tacka nej.
Jaha!
Ja,
du bestämt dig för det nu?
Ja. Okay. Jag då bestämde mig att när de ringer och säger i år så är det då pengar till kanske barn som någon har satt eld på då.
Nej, men tacka nej till
men
det.
Men även fast du brinner för frågan då, alltså dit ja. Pengarna går, så är ändå ditt...
Ja,
okej. Okay. Ditt ego är ändå större än av barnen.
Nej, nej, alltså
du tänker inte på barnen så att säga.
Jo, jag tänker på barnen. Säg att någon ringer, vi samlar in pengar till barn som brinner just nu.
Att det ska vara någon sån här flykt och brinner. Kan inte bara, vi ska samla in pengar till barn.
Jo, ja, precis. Men då kommer jag i alla fall tacka nej. Hur mycket jag än bryr mig om barnen, finns det en viktigare fråga här. Och det är ju då, inte ego, men det är väl mer, det är väl oförskämt kan man tycka.
Ja.
Alltså det är väl mer det, det är väl en oförskämdhetsprincip. Finns det något sånt?
Kan du bara tänka att alla inte tänker på dig alltid?
Nej,
att
nej,
det kan vara
nej.
Något sånt, eller att du inte har lagt upp någon aktion någon gång?
Någon aktion, det handlar väl inte om aktion. Det handlar väl om att de vill ha de rappaste hjärnorna. Det är ju inte den här gentleman's coach utan man går in i
stolpen. Man ska ändå titta på programmet. Ja, alltså, ja. Det är inte om den som är bäst på att alltså, då skulle
samla in pengar. Men de finns ju de också. Ja.
Det är viktigt i alla fall tror jag att markera här. Jag tänker framförallt på de brinnande barnen, men jag tycker bara en passus, en liten bisats är att det är intressant att de inte har ringt. Men det här slog mig då när jag läste att Navid Modiri nu hade släppt en bok. Ni vet Navid Modiri, han är ju en sån samtalsnazist kallar han sig, eller samtalsnazist aktivist kanske. Ja, jag vet, han älskar
potato potato.
Det låter mer rimligt.
Ja, men samtals han älskar samtal mer än någonting annat.
Jag älskar samtal med alla.
Ja. Är det att vara en aktivist?
Nej, men så som nazisterna älskar den ariska rasen, så mycket älskar Navid Modiri
samtalet. Ja, men då passar ju han in i Musikhjälpen kanske.
Ja, fast inte längre tydligen, för att nu har han begått någonting oförlåtligt då. Och därför är det viktigt för mig att markera att jag står på barnens sida, även om jag då kommer tacka nej. Så jag tackar inte nej för att jag inte bryr mig om barnen, utan det är viktigt att fokusera på rätt sak, vilket är barnen, men... Att han har då släppt en bok om sin relation med den här otroligt kloka, jag var en munk då, Björn Attiko Lindeblad som sommarpratar och folk älskar, ni vet.
Ja, han som gick bort nu.
Han som gick bort i ALS och han tog ju, det var ett assisterat självmord, så det var ju sorgligt. Men han verkar ju ha berört väldigt många människor. Navid Modiri och Björn Attiko Lindeblad blev då vänner på slutet de sista åren. Och nu har då Navid släppt en bok som det visar sig att Björns familj då inte ville släppa.
Nej.
Men kärleken då som Björn och Navid hade för varandra var så stark att boken ändå måste komma ut. Anna Gullberg på Expressen har skrivit kanske... Är det den elakaste recensionen som har släppts på år? Har ni läst den?
Nej. Vad skriver hon då?
Det är värre än den här Linda Skugge-recensionen.
Ja, det är på gränsen. Fast det här är mer en skärskådning av liksom en karaktär, det är ett karaktärsmord med det här. Ja, så här står det i ingressen. Är det möjligt att älska någon mer än Björn? Jag kommer ihåg att det här är en bok då, av Navid Modiri om hans relation med Björn Attiko Lindeblad. Den börjar så här. Är det möjligt att älska någon mer än Björn Attiko Lindeblad älskat Navid Modiri?
Ja.
Så står det, så det måste vara otroligt svårt att hinna vara Navid Modiri. Han gör så många saker som andra inte mäktar med. Han har så många talanger. Jag läser hans nya bok och lär mig massor om honom. Hur han poddar och skriver. Hur han är en entreprenör med nya idéer. Men också en man som söker kontakt med sig själv och sina känslor. Hur han gråter, hur han tröstar. Han brinner för så mycket, han mediterar, han filosoferar. Han älskar, han upptäcker och förundras av omvärlden, men mest av allt av sig själv. Och han har många kloka saker att säga som andra människor tar till sig av på djupet, som hans vän Björn då till exempel. Man man förstår ju lite vart det är på väg. Det handlar ganska mycket om Navid det här. Jag blev lite förvånad över titeln på Navid Modiris nya bok Min vän Björn och han lärde mig om livet. Något verkar ha lite blivit fel här i slutkorret, för visst borde den haft titeln Min vän Björn och vad han lärde sig om mig.
Aj.
Eller som Navid skriver att Björn säger om Navid: du gör så mycket, jag beundrar det hos dig. Du verkar liksom inte veta vad du vill. Du är så fascinerande.
Oj.
Vad då, det står i boken?
Ja. Oj. Det står jättemånga citat om vad då den döda vännen har sagt för positiva saker om Navid.
Ja, han kan inte korreläsa det ännu.
Nej.
Eller?
Nej. Nej, och hans familj verkar vara kanske lite tveksamma till den här relationen överhuvudtaget. Det finns något roligt att släppa en bok, alltså du vet, min vän John och vad han brukade säga om mig. Alltså,
ja, efter jag är död.
Ja, det finns en bok som John och jag läste om en väldigt populär wrestler på 90-talet. Han hade också en väldigt hög svansföring. Alla människor som dök upp i boken var liksom att de sa då att hur bra han var så där.
Uh-huh.
Och en kort incident då, att en wrestlingdomare körde ihjäl sig på väg hem efter en match. Han
hade
precis, han, ja, det såg det. Han hade precis dömt då en match med den här brottaren Bret Hart. Och då säger han så här, att han var en great guy. Och det sista han sa då var att jag var den bästa han någonsin hade jobbat med. Ja, och sen dog han. Det är bara...
Later that night he died. Ja.
Nej!
He told me I was the greatest wrestler who ever lived. Later that night he died.
Ja, nu har vi hittat den svenska motsvarigheten till det.
Eller som Navid skriver att Björn säger om Navid: det är för intressant att prata med dig, helt enkelt. Eller som Navid skriver att Björn fascinerat säger om Navid: ibland undrar jag hur det skulle vara att göra studiebesök i din hjärna.
Nej, men vad...
Navid Modiri har fullt upp, det är så mycket saker som bara han kan göra. För mycket. Eller som Navid skriver att Björn beundrande säger om Navid: du verkar ha så många projekt på gång hela tiden. Jag är imponerad hur du hinner med allting. Och sen så bara går recensionen vidare. Det är mycket sådana här grejer. Eller som Navid skriver att Björn säger om Navid: du är liksom en persisk matriark född i fel kropp. Jag gillar det. Det känns ofta som att det är jag som känner mig osäker, att du som är den stadiga. Ibland beundrar jag hur du tar dig an saker som en krigare. Eller som han brukar säga: du brukar vara så fin mot mig när jag har det jobbigt. Du kanske inte behöver ta rollen som den starka just idag, Navid. Dina metaforer, Navid, jag förstår inte ens var du får dem ifrån, men jag gillar dem.
Vilken bok, ja, det är otroligt. Men det är också så här, vad fan, skrev inte Björn själv en bok med sina livs...
Jo, fast han skrev ju inte en bok om hur mycket han tyckte om Navid Modiri. Nej, det är den som han skrivit nu.
Ja, okej, men Navid utger ju boken för att vara Björns livsråd. Och den boken finns väl redan i Björns egen bok.
Ja, men det här verkar mer vara liksom livsråden som Björn lärde sig av Navid.
Ja, verkligen.
Ja, jag förstår, men Navid utger ju inte, alltså han menar ju på att det här är Björns livsråd. Eller han menar inte själv på att det här är mina bästa livsråd. Du menar att det är en omskrivning?
Ja, jag tror det är väl det hon menar, att det blir liksom fel i slutkorret, att det borde heta visdomar som min döda vän Björn har fått med sig in i graven för mig.
Okay.
Typ så. Till och med minnesstunden handlar om Navid själv. En främling kommer fram och ger honom en tavla med två pingviner till minne. Modiri kallar det som en symbol för honom och Björn, som man kallar sin siamesiska pingvintvilling. Eller som Modiri skriver att Björn kärleksfullt säger: det är nog ovanligt för två män att vara så här nära utan att ha en sexuell relation.
Ja, jag kan förstå att familjen inte vill att den där tåkar.
Ingen aning.
Nej, man vet ju inte. Nej. Men vet vi att de var vänner? Finns det någon bild på dem?
Ja, det finns en skrattande bild.
En skrattande bild?
Ja, de hade en podcast ihop. Så att de var bara vänner. Jag frågar sig inte att de var vänner. Det är bara intressant hur man vågar liksom... Att man inte tänker efter en gång. För jag har i min stand-up-show så har jag ett parti där jag pratar om Adam då. När han dog, att jag blev förbannad att de inte ringde mig från Sommar i P1 då för att prata om honom. Att de då istället ringde... Jag ska inte namnge henne, men hon jobbar ju här lite längre bort. Det är ju då som en, ska man säga, kanske en drift med en Navid Modiri-typ. Hoppas jag att folk tar det som att de inte tänker att de recenserar mig på samma sätt.
Mm.
Förstår du vad jag menar?
Nej, jag fattar.
Det är en balansgång det där.
Men den här boken är, det är ju otroligt. Alltså, har det funnits någon liknande? Alltså, förutom den wrestlingboken, att någon skriver en bok om någon annan.
Som går ut på hur mycket...
Det är otroligt.
Nej, men han är säkert kanon, Navid Modiri. Jag känner honom inte alls så. Men vi liksom, det är bara... Jag tycker det är modigt av honom att våga göra något sånt där. För jag tänker att just...
Vet du vad det är? Det är osvenskt.
Ja, det är det. Men fast det har ingenting att göra med...
Nej, men för det är inte lagom, det är inte mellanmjölk. Ja, men det kryper ju i janten igen, om man hörde det.
Ja, men kanske. Så att, och den beskrivningen tror jag att han skulle gilla. Osvensk. Alltså, gå emot
är det någon som inte skulle gilla den beskrivningen? Osvensk?
Ja.
Men jag gillar att vara svensk.
Kent Ekeroth.
Jag har cancer då.
Ja, även han Björn Söder som han står i sin sån där gulliga folkträck.
Ja, men om Musikhjälpen skulle av sig till dig och säga så här, vi vill ha med dig, du är så osvensk. Ja. Då skulle ju du förbise ditt
nej. Jag skulle säga nej. Spelar ingen roll hur många barn jag avrättar i studion. Jag kommer tacka nej.
Ja, men du är så osvensk.
Även om de stoppar upp en pistolpipa i munnen på ett barn live i studion och säger, vi knäpper den även nu om du inte kommer in. Jag ska säga, tyvärr, ni har haft chansen.
Då hade jag kollat. Det hade varit drama.
Väldigt osvenskt av mig, jag tackar nej då.
Väldigt. Ja. Det är därför också du blir inbjuden.
Ja, antagligen. Vi har ju haft då den här julkalendern varje dag, Klara. Väldigt bra jobbat med den. Finns det liksom, jag vet inte, du har mer någonting in i studion. Är det här är det så att du har ändrat, ska vi...
Nej, men så här. Ja. Den är ju liksom lite flytande, den här kalendern. Och idag har jag tänkt att jag skulle ta med mig kalendern till studion. Så att ni kalendern kan få njuta av den. Kalendern är här. Ja. Så jag tänker att vi öppnar dagens lucka. Det är nämligen så att nu har jag med mig, det är varsitt ett litet paket.
Paket. Jag blir väldigt orolig just när jag...
Paket.
Nej, men ofta i radiostudios när folk, när man ska liksom med mat och så här, man ska leka med mat så blir det, jag kommer ihåg att jag någon gång vi åt surströmming i studion och sånt där.
Ja, just det. Ni ska först få gissa vad det är för land som man ger bort ett så kallat fridsäpple, för det är det ni har fått i de här små paketen. Man slår alltså in ett äpple med ett budskap i ett färgglatt papper och så ger man bort det på julafton. Ja. Vad kan det vara för land?
Det är allt sånt där låter ju asiatiskt, japanskt, Tibet, alltså någon slags fortune cookie är det då. Är det kinesiskt kanske?
Det var väl Tibet som Natthiko Lindeblad åkte till och blev munk.
Var får man fortune cookie? Ja, just det.
Men fortune cookies är det kinesiskt.
Fast det fanns ju i USA. Det var ju amerikanerna som uppfann fortune cookies. Det är
det låter ju så kinesiskt.
Jag vet, eller hur? Men det var ju kinamaten när den kom till USA. Men det är ju såklart att det här är Kina.
Det är
kinesiskt fridsäpple.
Ja, det var Kina. Bra jobb.
Ja, vad står det på ditt då, Messiah?
Tack.
Humor är också ett vapen.
Ja,
det är som en fortune cookie.
Precis, så då ska du tänka på att din humor, den kan vara bra för folk att skratta, men den kan också vara farlig.
Kan vara väldigt farlig, ja. Precis, speciellt om det är barn i studion som jag vägrar då komma in.
Vad står du på ditt då,
det som vapen mot barnen. Ja. En tröja måste inte vara dyr för att duga.
Ja.
Nej, det där är tänkvärt.
Vad kostar den tröjan du har på dig nu?
Nej, det där är dyrt.
Helmut Lang.
Det är för påhopp.
Nej, det är fina budskap. Ja. Och grejen är att i Kina så har man egentligen ingen julaftonstradition i och med att man inte firar jul på samma sätt. Man är inte religiös i Kina. Någon gång så tror man att de här juläpplena uppstod för att i Kina så är jul, alltså Christmas, det ordet är väldigt likt äpple. Vi firar Jesus och de firar äpplet.
De firar äpplet? Okay.
Så då ger man bort ett äpple som man slår in i ett färgglatt papper. Och jag tror inte att ni ska äta dem där, för jag såg en 7-åring som nyss på dem i affären.
Oj, varför valde du de här då?
Vad tror du?
Blir inte de kinesiska barnen besvikna när de går och gissar vad det är under granen varje år? Så något runt.
Så är det ett taskigt budskap på det bara.
Ja,
det...
Pappa Ping, jag hoppas inte att det är ett jävla äpple igen. Ping är ett väldigt vanligt namn i Kina. Så det var inte rasistiskt.
Ja.
Faktiskt. Ja, men tack då. Då ska jag tänka på det. Humor är också ett vapen.
Ja, så god jul från Kina.
Tror fan att det är protester i Kina när det här är julafton.
Torsdag innebär också att vi dyker ner i ett krimfall.
Krimmorgon.
Torsdag så har vår kriminalprofessor John Wilander Lambrell ögonen mot ett krimfall. Jag har hört ryktesvägen att du tänker dyka in i någonting som vi har besökt förut.
Ja, men jag sa ju att när vi pratade senast om Delphi-morden, Snapchat-morden också kallat, att vi skulle nog inte prata mer om det för en rättegången drog igång. Men ack så fel jag hade, för nu kommer vi prata om det idag.
Vi pratade om det i vårt första program, vårt första krimmorgon.
Ja.
Och sen har det hänt massa grejer och sen plötsligt då så har de ju kanske nu gripit en gärningsman. Det är i alla fall det man hoppas såklart.
Ja, precis. Mm. Och det var ju och är ju fortfarande otroligt. Men det som har hänt då sen sist och varför vi måste prata om det här igen. Kommer ni ihåg vad jag sa om anledningen till att man grep den här Richard Allen då 50 år? Man skriver ju då en så kallad affidavit, det vill säga en arresteringsorder då. Det vill säga att man måste då kunna motivera för en domare varför man ska få gripa den här personen och sätta in den i häktet. Inte så konstigt det, men det som var lite annorlunda med det här, det var ju att polisen och åklagaren då framförallt hade ju bett rätten om att sekretessbelägga den här affidaviten. Man vill inte att det skulle komma ut till allmänheten på vilka grunder man kunde arrestera den här Richard Allen.
Ja, just det.
Och det var lite ovanligt då, det strider ju också mot lite så här Indianas delstatslag och tror jag kanske mot konstitutionen också. Det måste finnas tillräckliga skäl då för att domaren ska säga ja, men det här får bli sekretessbelagt fram till rättegången. Men domaren sa nej.
Okej, så det blev aldrig?
Nej, domaren sa nej. Jag ser ingen anledning till att sekretessbelägga det här. Det finns inga speciella omständigheter. Så det som har kommit ut nu bara här i dagarna, det är ju alltså de 8 sidor som åklagaren och polisen presenterade för domaren för att få gripa Richard Allen. Det vill säga, vad hade man för bevis mot honom?
Det var spännande.
Ja, jättespännande är det ju såklart. Det ska sägas nu innan att en sån här affidavit behöver inte innehålla alla bevis som man har, utan det enda som krävs är att det räcker för ett gripande. Så det skulle kunna vara att det finns mer bevis än det här. Det skulle också kunna vara allt de har, det vet vi inte. Men då, det som är så intressant är att de här 8 sidorna innehåller ju lite info som både är, ja, dels är det info som kanske styrker åklagarens sak. Dels är det kanske också en fingervisning om varför man ville ha det här sekretessbelagt. Tyvärr då, får man ju säga. Jag återkommer lite till det, för jag tänkte, nu har vi liksom pratat så mycket om den här Richard Allen, att det kanske vore på sin plats också att höra från då honom, inte direkt honom utan då hans advokat. För Richard Allen hävdar ju faktiskt att han är oskyldig. Den här advokaten mötte pressen häromdagen och sa i princip att vi försöker liksom bygga vårt case här också, vilket också innebär att samla in information och liksom kanske tröska i allt det här. Vad är riktig information, vad är det som polisen faktiskt har och vad är bara en massa snack, eftersom det här är så uppmärksammat. Vi kan väl lyssna på en minut av vad Richard Allens advokat sa häromdagen.
They can contact us as his lawyers. We're getting lots of information from lots of people across the country, especially locally. We don't know what is hoaxes, we don't know what's true, we don't know if it's a podcaster's, you know, opportunity to get in the limelight. We don't know what's real.
Ja, det vet jag ingenting om.
What, if anything, has your client Richard Allen said this has impacted him and or his family?
Obviously, this has impacted Richard and his family tremendously. I mean, his wife is just a wonderful person, and she loves her husband. They've been married for over 30 years. They were basically high school sweethearts. They love each other, and she fully supports him, but this is all new to them.
Can you say anything about why investigators are focused on your client?
You guys will read the probable cause affidavit, and you may wonder why they are focused on our client.
We haven't asked you the fundamental question. Your client's the wrong guy?
Our client's the wrong guy.
Vad sa du med slutet?
Your client's the wrong guy. My client's the wrong guy. Det vill säga, advokaten hävdar att de har fel kille.
Mm. Vilket då, vad ska vara tydlig med, försvarsadvokater har sagt genom alla tider.
Det har de ju alltid gjort. Man kan lita på försvarsadvokater där, att de står på sin klients sida, och konstigt vore väl annat. Men då, han hänvisar också till den här, för David säger att den inte är så imponerande. Är den det då? Den är både imponerande och också djupt jävla tragisk. För vad ska jag börja med? Ska jag börja med det positiva eller negativa? Jag kan liksom inte...
För vem?
Ja, men för polisen då.
Ah, okay.
Jag tar det, för jag antar att det negativa handlar om flickorna.
Ja, men så här alltså. Den här spaningsledaren, vi har ju lyssnat på honom då genom åren. Han har ju de här teatraliska presskonferenserna där han säger "Someday you will know what we know" och liksom pratar om de här offren. Och, ja, men han har en väldigt så hög svansföring, väldigt teatralisk. Mm. Han har också fått mycket beröm genom åren då. Dels för att man tycker att det har varit imponerande att de har kunnat hålla de här detaljerna kring brottet så pass nära utredningen att det inte har läckt ut. Och också att han då hela tiden har familjens, han pratar hela tiden om deras familjer och så här, och det är väl bra. Men vad i helvete alltså, för här är då lite grann av vad de här 8 sidorna innehåller.
Ja, nej, det finns ingenting.
Jo då, ja. Det finns grejer, ja. och både som, alltså både bra för polisen och dåligt. Jag börjar med det dåliga nu, okay. För att liksom jag kan inte hålla mig längre. Nej. Richard Allen går då till polisen dagarna efter det här mordet då, februari 2017. Ja. Säger, hallå, hallå. De har inte kontaktat honom. Han säger, hej, hej.
Han verkar positiv.
Ja, jag vet inte om han hade den tonen kanske. Nej. Han sa så här, ja, jag var vid den här bron den dagen när flickorna blev mördade.
Han sa det till polisen?
Japp, han kom och sa det. Ja. Ja, när var du där och frågade om? Ja, alltså mellan, jag ska säga, 2:30 och 3:30 där på eftermiddagen. Mm. Man tror ju då att de mördades ungefär 3:30.
Så han borde varit där då, den tiden?
Alltså det är mitt emellan där. Alltså, jag var där mellan 1.30 och 15. 13.30 och 15.30. En vanlig tisdags eftermiddag i februari. Mm. Vad i helvete? Vi har ju varit där.
Vi har varit där. Det är väldigt remote. Väldigt avlägset från... Det finns ingenting i närheten.
Vad fan ska man där göra?
Man skulle gå ut och ta en hike eller en naturpromenad. Vissa är ju ute och promenerar.
Ja, absolut. Men även om man skulle då promenera runt rätt mycket av det där. Inte fan, tar det 2 timmar. Och vadå, vad fan gör han där då? Mitt, i alla fall, här borde ju då liksom allting ha börjat... Alltså, varnings... Klockorna borde ju tjutit här för polisen. Det gör de då inte, utan de sa till honom: jaha, okej, såg du någonting? Ja, jag såg några tjejer, sa han. Jaha, okej, var de, såg de ut så här och så här? Ja, jag minns inte riktigt. Nej, okej, hej då.
Han försöker gå dit och förekommer polisen.
Ja, det gör han ju, och det är ganska vanligt att mördare gör det. Det vill säga, de sitter och tänker fuck, fuck, fuck. Tänk om de kommer hit och så har jag inte berättat att jag var där. De vill ju veta vilka som var där, det sa de på presskonferensen.
Det är väl även det som Skandiamannen, det är de menar, Christer Bertrand menar att Skandiamannen var ute efter.
Ja, precis.
Fan, om jag, det.
Ja, men det här har inget med varandra att göra. Nej. Även om min poäng kanske här är...
Finns det lika starka bevis mot Richard Allen som det finns mot Skandiamannen? De här kontorsskorna som bara han kunde ha burit.
Apropå kläderna då. Inte nog med att Richard Allen säger att han var där på eftermiddagen. Han beskriver också vilka kläder han hade på sig. Och det är alltså samma kläder han beskriver som Bridge Guy har.
Nej.
Så de har den här videon. Han beskriver, ja, en blå jacka, vindjacka och ljusblåa jeans och ja.
Men du gjorde ju exakt det som de menar att Skandiamannen skulle ha gjort.
Ja, skillnaden här då är ju att det finns bevis mot Richard Allen.
Starkare än kontorsskorna.
Ja, alltså det fan vad jävla kontor. Ja, men det är också roligt. Du säger ju som ett skämt, men det är ju inget skämt.
Nej. Ja. Men glöm heller inte det andra starka beviset. Om han då hade skjutit Palme, då var han ju tvungen att ha haft en pistol.
Det är som ett jävla skämt. Ja. Jag lever i en ding-ding-värld.
Ja, men det vill jag höra om det här.
Ja, men nåväl, tillbaka till det här då. Rich Allen kommer dit och säger: jag var där 2 timmar under eftermiddagen, jag såg några tjejer och sådär, jag var där och struttade runt lite grann, ja, och så hade jag samma kläder som den här videon också, så här. Han får inte ens frågan om han mördade dem. Förstår ni hur sjukt? Ja. Det var februari 2017. Och sen då, hej då. Och sen tills då oktober 2022, tills han greps. Att den här spaningsledaren har stått och sagt de här grejerna på presskonferensen, ja, jag blir så irriterad. Men då, vad finns det då? Vad har de på honom? För det krävs ändå lite bevis för att gripa någon. Det finns en smoking gun. Det finns en smoking gun. Och det här är ju rätt otroligt då. Mellan flickorna, mellan deras kroppar, så ligger alltså en kula. En pistolkula. Det är en så kallad unspent round with extraction marks on it. Vilket innebär då, jag har fått liksom läsa på lite om det här. Det är alltså en kula som inte har avfyrats. Men som har befunnit sig i en pistol.
Okay.
Så tydligen då, om en kula befinner sig i en pistol så får den vissa marks på den.
Oavsett om den
avfyras eller inte. Den här kulan då testades mot en pistol som man hittade hemma hos Richard Allen i oktober 2022.
Oj.
Och konstaterar då teknikerna, den här kulan har befunnit sig i hans vapen.
Oj.
Och det är ju då...
Ja, men det är ju...
Ja, det är ju någonting. Ja. Den ligger då precis bredvid kropparna, vad gör den där? Man skulle kunna tänka sig då att när Richard Allen får frågan om det här som han då fick, att han skulle säga, ja men den där vapnet, det har jag lånat ut till liksom min kompis Bob och min kompis Jeff, och det har varit hejvilt på villovägar liksom. Mm. Det säger han inte. Han säger, det här vapnet har jag aldrig lånat ut. Det har legat hemma hos mig hela tiden. Jaha, har du varit ute och skjutit med det här vapnet där i krokarna eller haft med dig det? Nej, jag har aldrig varit där, säger han. Och det här är ju märkligt då. Varför säger han så? Det vill säga, varför säger han inte att han har lånat ut vapnet? Det skulle ju kunna vara ett ganska starkt försvar. Skulle han sagt det, så skulle man, bara på den bevisningen, skulle man inte kunna döma honom. Det gör han inte. Han kanske vill försöka hålla sig till någon typ av sanning. Det är svårt att gå in i hans huvud. Han kanske bara inte är så smart. Det vet vi ju inte. Men det är ju, måste man ju ändå säga, är en slags smoking gun. Det är det som finns. Det har också kommit fram att det finns lite olika vittnen som har sett en person komma ut från mordplatsen den här dagen med kläder som Bridge Guy. De också ett vittne som har sett att det kom en man som var bloody and muddy. Ut från den här skogen vid 3:30 den här dagen. Och ja, det verkar ju märkligt då. Det låter ju som att det måste ju vara mördaren, så att säga.
Mm.
Sen har ju inte hon pekat ut Richard Allen då. Det är ju bara liksom...
Oberoende av så har hon sett en man som har kommit ut.
Ja, och det har man ju inte vetat om förrän nu då. Man har inte vetat vad polisen har. Utan det är den här kulan då som kan knytas till hans vapen. Vapnet finns kvar, det hade han hemma, man har provskjutit det och så vidare. Det är liksom det starkaste beviset man har. Och det låter ju rimligt att man kan gripa honom på de grunderna. Sen vet man inte, det kan finnas mer bevisning. En annan obehaglig grej då, som egentligen inte Jag vet inte, det kanske det, jo, det styrker väl lite åklagarens sak också. Det är då att man i den här affidaviten har skrivit att det finns mer innehåll på den här videon som då Libby filmade med sin telefon.
Men det har varit snack om det ju, rykten.
Det har varit rykten om det, och här nämns en grej då som flickorna säger på videon.
Mm-hmm.
En av dem säger alltså gun. Mm-hmm. Det ska vara precis innan då den här guys down the hill rösten mm-hmm. hörs. En av flickorna säger gun. Mm-hmm. När de har börjat filma.
Mm.
Det här spekulerade vi om, tror jag, när vi pratade om det här första gången, att han hade ett vapen då, mm-hmm. mördaren.
Mm-hmm.
Och det styrker också då. Sen så ligger en pistolkula bredvid som kan knytas till Richard Allen. Och det är också, det här är ju mer vad jag tycker, men det är ju Richard Allen på den där bron. Alltså allt, det är, man ser ju, det är ju han.
Mm.
Men det kan man ju liksom inte säga på samma sätt. Men det, jag bara tyckte det var så jävla otäckt det här, att de säger det, de här flickorna. Det måste ju varit en, fy fan liksom. De säger gun, och sen ska den här videon då sluta kort därefter. Så alla de här ryktena om att de har spelat in under själva mordet och så här, verkar inte stämma. Det är väldigt obehagligt då. Vi får inte glömma Abby och Libby här medan vi spekulerar så mycket. Det är väldigt, väldigt obehagligt allting. Ja, det här är det vi vet hittills, men det är ju ändå någonting, får man säga.
Mm.
Sen vet vi inte, har de DNA, har de inte det? Libbys farmor gick ut i en intervju och sa att polisen har sagt till henne, det här fick hon ju nog inte säga, men vad fan, vem kan klandra henne? Att de har DNA.
Mm.
Så det kan ju också vara så att de har fått en DNA-matchning på dem. Men det står inte mer än här för David, för det behövs ju liksom inte. De får ju gripa honom bara på de här grunderna.
Mm.
Väldigt spännande i alla fall.
Ja, det är otroligt. Fantastiskt om de lyckas löser det där ändå. Också starkt att de amerikanska grundvärderingarna är så, att de liksom berättar det här om frun, att hon verkligen älskar honom, att han är en lojal familjeman och sådär. Att det då ska väga upp så mycket är ju, man hör inte det i Sverige lika mycket.
Nej.
Det är väldigt kristet på något sätt att säga. Så hur skulle en man som är som varit ihop med sin high school sweetheart...
30 years!
Ja.
Det är liksom,
hur skulle en sån man kunna begå ett brott?
Nej, det är precis. Trots att de gör det liksom hela tiden.
Nej,
det är väldigt starkt det där. Det är som i alla de här presidentvalskampanjfilmerna. Allt är så här, Al Gore, married for 30 years. Ja. Alltså, det är samma argument.
Och de tar aldrig upp alla älskarinnor.
Three lovers. In 30 years. Nej, men precis. Sen nästa vecka bara tänkte jag puffa lite för. Vi pratade ju om de här studentmorden i Idaho.
Mm, just det.
Här veckan. Där händer det grejer också, va?
Okay.
Men det får vänta till nästa vecka.
Med pastavagnen?
Den mystiska pastavagnen kanske inte är så mystisk längre. Men jag återkommer om det nästa vecka.
Okej, okay. Ja, men bra, då har du ögonen på de där fallen. Vi är tillbaka imorgon, då är det fredag. Ny julkalender, tips från Mexiko och så vidare, och så vidare. Vi hörs då, ta hand om er, hej hej.
Hej!
Hej!
Podplay, en del av